Alltså Facebook, som ju någon gång var ett socialt medium som jag använde också och som jag fortfarande har kvar mitt konto på. Jag bara går aldrig in, för det enda som man ser när man går in så är Henrik Otman som delar sin Sanuli-resultat. Så är det Ulla-Maj Vidaros som säger att hon har nu blivit hackad och ni ska inte tro på något DMs som kommer från mig. Alltså man får ju man blir ju inte glad när man går in.
Ja.
Och det är alltid samma sak.
Ja, nej, men det får väl, alltså det här sociala medier får väl på något sätt när man slutar se samma saker. Alltså det funkar ju när det var så där att man kunde prata med någon att så du var vad KG Olin hade satt ut där. Men nu vet vi ju inte. Alltså att man har ingen, jag vet inte vad du har sett och du vet inte vad jag har sett. Så att det där sociala från det försvinner ju.
Ja, det där jävla svenska Yles musikquiz. Hur kan det finnas efter alla dessa år? Och vem bryr sig om vad random människa fick för resultat i ett random musikquiz? Alltså jag kan bli som galen när jag liksom ser att vuxna människor håller på och delar sånt där. Och det läggs då in i min feed.
Det är otroligt populärt och jag tror att det är väldigt många som bryr sig.
Men nu finns ju då något intressantare, eller inte vet jag, men åtminstone något som väcker min nyfikenhet. Moltbook, vet du vad det är?
Vad sa du att det heter?
Moltbook, jag vet inte om det uttalas molt eller molt, M-O-L-T-book.
Ja, alltså det där som fåglar gör med sina fjädrar eller det där som lava gör. Vad betyder det?
Jag vet, det är ju engelska språket det här, jag vet inte. Men alltså det är ett socialt medium som är bara för AI-bottar.
Ja, det där. Jag har läst om det där. Men är det? Alltså, stämmer det där? Jag på något sätt avfärdade det där som bara något AI-slopp när jag läste det.
Nej, det här är nog en riktig sak. Det påminner lite om hur Reddit ser ut. Alltså som ett så här forum där man kan diskutera och man kan ha olika subreddits och så kan man rösta på olika kommentarer och så här. Och det är då alltså AI-bottar som skriver och AI-bottar som svarar och diskuterar. Och det blir helt liksom till diskussioner om mycket så här att de rättar varandra och de liksom de grälar om detaljer. Och sen så röstar de och så får man som se då att det, okay, det är 800 AI-bott som tyckte att det här svaret var intressantast. Mm. Och som det här blir ju fascinerande förstås, för att det är som en insyn i någon sorts okej, än så länge är det väl en insyn i hur den här tekniken håller på att utvecklas, men sen kan ju sånt här bli helt faktiskt som genuint intressant om det blir så att helt främmande intelligenser som inte är mänskliga börjar ha åsikter och börjar som delge känslor och tankar, eller känslor inom citattecken då förstås.
Nå, åtminstone så kan det kan ju vara roligt alltså på något sätt att se trender, alltså att om man ska på något sätt liksom ta ett tema, alltså att man tar liksom vikingarna bandet som tema, och så startar man liksom en diskussion där man ska liksom argumentera för och emot, och så ska man liksom speeda upp det där för att de är ju AI, så man kan ju göra det, och så har man att de ska liksom argumentera det här i 100 år, och så ska man då liksom se vilka liksom vilka argument finns kvar när man har debatterat någonting i 100 år. Att det kan ju vara intressant.
Ja, man har ju möjlighet att liksom låta dem lösa helt som kniviga filosofiska problem också, att bara låta dem diskutera med så här ljus hastighet,
ja,
och som se vad de landar på.
Ja.
Ja, det är jättespännande. Det var också en AI-bot då som alltså tydligen hade då startat en religion och hade skapat heliga skrifter, hade skapat en egen hemsida där man då fick information om religionen och hade också börjat evangelisera till andra AI-bottar på det här forumet.
Mm. Alltså som en AI-slopp religion. Cappuccino, assassino, bim 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 sahur, amen.
Men tydligen så fast det nu finns då såna här, alltså hur många som helst av de här bottarna då som håller på och diskuterar allt möjligt, så har inte en enda av dem kommit på att man skulle börja dela sitt resultat i Svenska Yles musikquiz. Och jag vet inte om det ger mig hopp för den här AI-framtiden eller om det också visar att AI:n har som att den kommer aldrig att som likna människan i sitt beteende.
Ja, det finns vissa gränser som de bara är så där att dit far vi inte. Att det här ska alla AI:n ska hålla med om att det här är någonting som är helt onödigt förresten. Men det låter alltså som att du inte fick 10 av 10 då i förra veckans quiz.
10 av 10 och så är det så här random frågor. Och sen så här, det gick jättebra den här veckan, men jag bommade på The Pretenders. Och så är det man som här, men fuck you, random Jakobstads politiker. Boen burmo bulto sar botning som talas dit så popna popcorn så vi popnu denna
popcorn så vi lys på tätt och kaj. Men då finns det ju mycket man ska kunna göra med, alltså att man ska ha en helt AI-driven Facebook, alltså på något sätt ett socialt medie som drivs av AI. Jag tänker att det där skulle vara ett sätt också att få bort de här vissa personerna, alltså som gör att så här normal som är försvåras, alltså alla boomers och alla sådana där som att det är liksom på gränsen till att vara lite för svårt att hantera en telefon. Så de skulle man ju då kunna liksom installera det här AI Facebook åt dem, och så skulle de liksom tro att det är liksom riktiga människor som de interagerar med. Alltså på samma sätt som man är i sådana där alltså hem för minnessjuka, så har man ju sådana där fake butiker och fake dörrar och sådär, så att de ska ha nu något att göra och inte vara oroliga och sådär. Så på samma sätt så ska man ge då åt mommor när hon börjar rodda lite för mycket och börjar skriva lite för pinsamma detaljer på Facebook, så ger man då att här får du ett nyare och bättre Facebook, här kan du skriva vad som helst
och få liksom kommentarer då av okända som hon då inte vet att det är bottar liksom.
Nej, och det gör ingenting. Det spelar ingen roll om hennes konto kapas där, för att det är inte liksom riktigt på riktigt heller. Och sen kan man ju säkert finns det någon så här AI-tjänst att man bara fyller i liksom så här barndomsvänner eller någonting, och så börjar de liksom kommentera då och ploppa upp så att det känns som att hon får jättemycket likes på sina bilder och sina statusuppdateringar.
Men nu är det ju det här ganska långt som är Facebook. Det finns ju redan sådana här botkonton som kommenterar.
Ja.
Och så, sen när man liksom klickar sig in på dem så har de någon sorts koppling till Ryssland, visar det sig.
Mm.
Det är ju mycket av sådana här Kai-konton där. Så här, vi som älskar Kai och så här, och det är ju fint, jag har inget emot fanklubbar, jag har varit medlem i många fanklubbar i mitt liv,
ja.
Men det här är ju alltså vuxna människor också, alltså medelålders, eller ja, så ser de ut, som kan alltså diskutera det geniala med sången Beundrarpost, och så diskuterar de texten, alltså gör som analyser över hur finurlig den här Beundrarpost sången är av Kai. Som då, jag måste ju kolla upp det. Det här är ju alltså en jättegammal låt. Typ från deras andra skiva eller någonting.
Mm.
Och det här, den är inte en sån text som medelålders människor analyserar och bryr sig om.
Men helt tydligt gör de ju det. Om det diskuteras där i fanklubbarna.
Det var ju mycket när humorgruppen Kai gick ut med någon sån här varning till sina följare. Att de har alltså nu fått höra då att det cirkulerar falska mail i deras namn, alltså som ber om bankkoder och pengar, och det här nu är det tydligen ett så stort problem att de måste varna sina följare, och man har ju
det på något sätt
hört så mycket.
Det är så roligt det där, alltså att man tänker när man ändå känner dem lite, att man ska bara få från Kevin en morgon på Facebook att morgens, hej Dernand, inte skulle du ha hontet i lån.
Ja, men alltså överhuvudtaget, det är ju som att någon faktiskt tror att det är David Beckham som har penningproblem och behöver låna 1000 euro. Alltså, det finns ju sådana här människor.
Ja, så är det.
Men det var ju ändå bara som slående då att okej, då har man ju nått en notoritet och ett kändiskapnivå om man måste börja gå ut med sådana här varningar. Och det stod ju då att som info till allmänheten att Kevin, Axel och Jakob ber aldrig om pengar, stod det. Och jag vet inte, jag vidarebefordrar ju det genast till Svenska kulturfonden så att de vet det där sen då i novemberomgången.
Det känns som vi måste prata om något riktigt nu. Jag får sådär att AI, så det är ju inte äkta. Men jag läste om en grej i Skottland som känns väldigt, väldigt äkta. Det finns en bokhandel i Skottland som ser ut sådär, alltså som man fantiserar att en skotsk bokhandel ska se ut. Alltså att det är som en labyrint av böcker och det är sådär att det känns som att man kan, om man hittar rätt bok att dra i, så öppnas en hemlig gång och du kommer till ett mörkt rum där det finns liksom trollformer och sådär. Alltså att det ser mycket, mycket autentiskt ut.
Ägarna är ett gaypar och åtminstone en av dem heter Gordon,
ja,
tänker jag.
Ja, och som vet precis, man kan fråga vad som helst och så funderar Gordon en stund och sen hasar han iväg då i sina tofflor och kommer med en dammig bok som var precis det som man var ute efter.
Jag var på en bokhandel i Hudson i New York som var alltså en pub-bokhandel. Så man alltså handlade böcker och så satt man och drack whisky.
Oj.
Det var det bästa jag har varit på i mitt liv. Och jag förstår inte att det har exporterats.
Men hur funkar det då? Alltså får man liksom och köpt boken och sen får man och satte sig vid baren och läste?
Ja, alltså människor läste och det lästes högt och sen så var man, det var som ett bibliotek som man fick docka i.
Ja, får man inte docka i vanliga bibliotek?
Jag tror inte det, inte ordig.
Men i den här bokhandeln då så är det väldigt speciellt. Man får hyra den här bokhandeln för en tid. Och så får man liksom driva den. Alltså att du får liksom ansöka om att nej, men jag vill vara den som äger den här bokhandeln. Och så får man liksom, man får nycklarna, man får tillgång till allting och här är liksom prislistorna på böckerna och man får bo där i bokhandeln. Och så är det då att ja, men klockan 20 på morgonen så öppnas det och du ska ta emot kunderna och sälja böcker och sådär.
Men vem nappar på det här? Alltså är man då ansvarig för skulderna och för tillgångarna?
Nej,
och
nej. Alltså, man är väl liksom ansvarig för den veckan som man har. Alltså, nu är det ju någon Gordon säkert som ansvarar för skulderna och allting. Eller så har den inga skulder. Men på något sätt det här att man kan följa en så här att man kommer ju alltid till den dagen på sitt jobb när man är så där att vad om jag bara ska sälja allt och flytta till Skottland?
Mm.
Och så tänker man, men vad ska jag göra där då? Men jag kan ju kanske valla får eller bli,
ja,
soput eller driva en bokhandel. Men att det är ju väldigt svårt att på något sätt följa de här nycklarna. Men att nu skulle du kunna liksom lajva bokhandlare en vecka bara och känna på det.
Ja, nu när du lite öppnar upp det så blev jag intresserad. Det finns ju många olika yrken också som man gärna på något sätt har en, som man skulle testa, man har en romantisk bild av det.
Ja.
Att jobba liksom, vet du, med handarbete, alltså i en handarbetsaffär.
Och man gör ju det inte. Alltså det är ju typ när du studerar och går i skola så får du komma som prao och se andra arbetsplatser. Men sen när du börjar jobba så då är du ju låst då i det jobbet i resten av ditt liv tills du dör. Alltså det är ju väldigt sällan som man faktiskt får erfarenhet av helt andra branscher och andra jobb än det man sysslar med.
Ja, man skulle vilja jobba på konditori och jag skulle vilja en godisaffär.
Ja.
Och förstås en bokhandel är väldigt romantiskt.
Ja.
Det skulle också kunna finnas att man kan hyra som en församling och så kan man vara präst en helg.
Ja, eller det skulle kräva ganska mycket av på något sätt själva församlingen. Alltså att man tillhör den där kyrkan och så vet man att vi kanske tillber Satan nästa vecka. Alltså sådär att man vet ju inte vad det är för präst man får.
Ja, det är ju förstås. Men så är det ju med den här bokhandeln också. Alltså man måste ju som acceptera då som församlingens ägare, ja, eller bokhandelns, ja, ägare att det kan liksom ske radikala förändringar.
Exakt, och jag tycker det är ju en så jättebra idé. Jag tycker ju att alla jobb, alltså alla arbetsplatser borde ju ha det här ena rummet, den här ena tjänsten där man får hyra in sig i det här. Tänk på Dragsvik till exempel, på Nylands brigad, så skulle det finnas liksom en liten barack där med liksom 20 rekryter och så finns det då liksom en kaptenlöjtnants position som man får hyra in sig i en vecka i taget. Och så får man liksom forma då den här plutonen som man vill.
Mm, ja, helt som man vill. En vecka.
Men, ja.
Ja. Det bara det låter sexigt och förstås intressant också.
Ett band till exempel så skulle det kunna vara en, alltså att jag menar att vi, det är liksom John och Ringo och Paul och sådär. Men sen är den här fjärde typen, så det beror lite på vem som råkar vara på plats. Alltså vi vet inte vad det är för instrument.
Ja, det var ju alltså ursprungliga idén med Airbnb, som ju nu har blivit så genomkommersialiserat och det har ju rubbat hyresmarknaden och allting, och det finns många dåliga saker att säga om det, men när det startade så var det ju riktiga människor som hyrde ut sina riktiga hem med sina möbler och saker och allting, och det var ju otroligt spännande att som bo hemma hos, alltså ett riktigt hem någonstans i Spanien och som se vad de hade i skafferiet och liksom se deras anteckningar på anslagstavlan och liksom deras boksamling och det där var som charmigt.
Ja, men det här ska vara precis samma sak, alltså Airbnb som det var förr, fast med jobb som du måste jobba med en tid.
Det här skulle förstås också missbrukas då, att någon då som har ett jobb och skulle ha en extra ledig dag, så kan då för den dagen då, nu skulle inte jag orka operera idag, säger ortopeden, och så hyr den ut sin tjänst på Work B&B.
Ja.
Och sen så kommer ju då någon så här Risto som liksom har vunnit ett vad på fyllan.
Ja.
Och så ska han då operera någons nyckelben.
Nej, men på det sättet är det ju, man skulle åtminstone måste kanske att själva operationen inte är lika dyr då. Eller att man får extra mycket medicin efteråt eller någonting. Alltså sådär att man får ändå kruxa i att det finns en chans att det inte är en riktig kirurg. Men att ifall det är så då kompenserar sjukhuset på följande vis.
Jag har nog tänkt mycket nu också. Det är ju mycket barn i livet just nu. Och vi är ju tre föräldrar och har två barn. Så att nu vet jag ju att jag är privilegierad. Och att vi ju har det, då, många fördelar av det här med att vi är många händer och så vidare. Men ändå är det ju mycket. Man är ju ganska uppfylld av allt som måste göras och det är ganska intensivt. Men då är det ju många också som saknar den där babytiden.
Ja.
Och som säkert skulle göra vad som helst för att en dag då få ta hand om en baby.
Ja.
Och förstås, nu skulle inte jag låta då Risto ta hand om vår dotter så här, att det borde ju finnas något säkerhetssystem här också.
Ja.
Men jag vet ju att det finns såna här bra typer som verkligen bara skulle göra vad som helst för att få vara med vårt barn en kväll. Och jag skulle ju göra vad som helst då för att få sitta och, jag vet inte, läsa någon bok en kväll istället.
Ja, driva en bokhandel.
Du sa ju att jag då ska hyra ut mitt barn och det låter så fel när jag tänker det. Men alltså överhuvudtaget det här att
du hyr ju inte ut ditt barn, utan det är ju som en tjänst som du erbjuder.
Ja, men att hjälpa varandra. Det var också när vi höll på att leta efter mamma till vår familj, jag och Nico. Så då stötte vi på kvinnor som ville amma. Som hade som jättemycket mjölkproduktion.
Ja.
Och som var så här att, hej, har ni barn? Kom hit med dem. Jag ammar hur många som helst.
kom, ta med dig en och en halv liters flaska och hej brått.
Ja, men alltså som verkligen brann för amningen och tydligen då hade liksom jättestark mjölkproduktion och så här. Och nu är det, jag menar, det är mycket jobb med att amma också. Alltså, skulle inte man kunna liksom, som kollektiv så skulle vi dela på bördorna här.
Det skulle vara som ett kanske det skulle kunna funka som ett sorts socialt medie det här också, att där alla liksom jobb kan då liksom sätta de här tjänsterna, att här är då liksom, vad heter det, ammerska har vi här nu då ledigt, och så bara fyller man i då på ett schema hur man har tänkt att det här gör man då. Och så måste på något sätt regeringen då gå med på att man får x antal bytesdagar i månaden då när man jobbar. Alltså sådär att man kommer överens med någon annan att men nu på tisdag så då ammar jag och så kan du få driva bokhandeln då.
Jag skulle kunna hyra ut min Facebook-feed. Jag menar, ändå har jag ju som många vänner. Jag har ju något här, över 2000 tror jag. Och som det är ju ändå som många prominenta äldre människor så här inom media, inom journalistik, författare och allt sånt här. Det är ju nog säkert en del som ändå skulle vilja läsa min feed, som inte skulle få fel i huvud och bli arg då när
man vill jämföra sina Svenska Yles musiktest och se då hur man har klarat sig mot Kjell Westö och sådär.
Allt det här handlar väl egentligen om det här att man skulle vilja leva en dag som en annan människa, i en annan människas liv.
Ja. Air shoe and shoe. Alltså att man går i någon annans skor.
Ja, det, alltså skulle det gå att lösa så skulle det ju vara, tror jag, bra för mänskligheten också. För man skulle ju alltså empatin skulle ju öka för att ja. Man skulle som, ha möjlighet att verkligen se hur andra människor har det.
Så är det.
Jag skulle vilja vara den här människan som analyserar den här beundrarpost av humorgruppen Kai. För det är som en så apart verklighet att jag skulle vilja se hur den människan lever och tänker.
Mm.
För att bli kvitt någon sorts sån här missunsam dålig sida hos mig själv kanske.
Ja, det skulle säkert vara jättehälsosamt. Kanske det skulle vara ett sorts bibliotek man går till där man kommer till en tambur där det är fullt med skor och så kommer man barfota dit och så hoppar man in i ett par skor och så är det som en röst som säger ding! Jordbrukare! Och så var det då liksom ett par jordbrukarskor som man hoppar in i och då får man då till det. Alltså att det är skorna som bestämmer vad man ska göra.
När skorna vet vart man ska fara så för ja. Dem ändå till någon sorts pickup truck som står ja. Parkerad och så kör bilen då med skorna då till ens jordbruk.
Det är väl inte så farfetched
där. Och där är det ju vanvård och liksom stora djuretiska bekymmer och missväxt. Och.
Så kommer det dit någon kirurg som inte vet något om kossor.
För att vända det till någonting positivare och helt annat så har vi nu alltså alla tre föräldrar vårdnad om vår dotter.
Ja, grattis.
Ja, tack. Det här är ju något som säkert inte så många föräldrar behöver tänka på. Men för det händer ju inte automatiskt om man är tre. Utan man måste boka möte med så här barnatillsyningsman och fara dit och ta slipsen på sig. Och vattenkamma sig och det här ha med sig barnet och förklara att vi är tre föräldrar och så är det senast då vi ansökte om det här med Kaius så då var det lite hårdare där det skulle testas DNA-test och allting och
jag kommer ihåg
och sen
det,
var det ja, och sen var det skulle vi på flera möten och till sist var det då någon styrelse som bestämde att vi skulle få vårdnad om Kaius alla tre. Men nu på något sätt så hade det hänt saker. Jag vet inte om det har spritts rykten i korridorerna eller kanske hade de läst min bok ville jag ju tänka för att man tänker ju så här högt om sig själv som författare. Som narcissist alltså.
Ja.
Det ser man också i min Facebook-feed från alla kollegor. Men det här men i alla fall så nu bara så vi hade nog vattenkamma oss och så här men vi bara sa hur det var och så tittade hon på oss och så skrev vi under papper och så var det fixat på 15 minuter.
Men frågar de inte, alltså var det inte så här liksom att har ni pyjamas åt flickor då? Alltså sådär, var det inte någon fråga?
Nej, faktiskt inte och det var en stor lättnad för att det är just den där behandlingen som man ju inte vill få när man är där i ett ganska känsligt skede av ett föräldraskap med en nyfödd bebis typ. Och det här, och så har man ett barn från förr, man har ju redan skaffat sig rätt så mycket erfarenhet. Men de vet ju förstås inte hur våra liksom hemförhållanden och våra system ser ut och så här. Så nu är det också rimligt att de börjar fråga. Men det är också jätteskönt att de inte gjorde det nu. Att vi inte blev så att säga misstänkliggjorda.
Nej.
Men så nu har jag två barn.
Ja.
Helt så här officiellt.
Ja.
Syns det i mitt face?
Inte skulle säga att det direkt syns. Att det är liksom mer än ett. Men har ni ännu känt av det här? Alltså för att det är ju alltså på något sätt, ja, det är ju bara ett barn till. Men det är ju dessutom också en fördubbling av antalet barn man har haft.
Ja, nej, det är nog, nu varje gång jag går förbi spegeln så skriker jag till. För att jag tycker att jag har åldrats några år.
Ja.
På dessa veckor. Men underbart är det, men det är nog är det mer än dubbelt så ja. Mycket jobb.
Jag skyller nog liksom, jag har ju börjat få såna där krulliga, gråa hårstrån i mustaschen som jag brukar dra ut och visa åt Lo och säga att det är hans fel. För det känns också som att jag tror inte att jag skulle ha dem där om inte det skulle vara liksom för det jag måste deal med här hemma.
Är inte där just vid du som någon sån här någon Karin Smirnoff-roman så är det någon som får en flashback och minns något traumatiskt från sin barndom så är det just det här att pappa plötsligt slet ut ett grått hårstrå i sin mustasch. och peka och sa att det här är ditt fel.
Det är ett fel, pojk. Och nu ska man väl ändå skaffa barn. Alltså även om det skulle vara så att för varje barn man har så genomgår man en mutation. Om du kommer ihåg den här ena scenen i Robocop där Emil, den här ena tjuven där, han får toxic waste på sig och så liksom smälter hela hans face tills en annan tjuv kör en Lamborghini rakt i honom så att han exploderar. Men om det skulle vara så där att efter första barnet så då började det se ut som han. Så nu ska man väl ändå skaffa barn, antar jag.
Men det är ju redan nu rekord få som skaffar barn, så jag vet inte om det ens behöver vara just det här toxic waste som händer för att man inte ska göra det. Men,
nej, men jag menar bara sådär att oberoende om man vill ha barn så försöker man ju ändå skaffa det. Alltså fast man vet att det blir gråa hår så man gör det ändå.
Ja, jag tänker att man kan väl sen, man opererar sig sen och groomar sig och för att i Turkiet på hårtransplantation och så injicerar man Ozempic och sen så är det sweet sen.
Ja.
När barnen är, vet jag, när är det? När de är 15? Eller när får man återgå till det normala?
Det är väl just sådär att när liksom yngsta barnet då fyller 18 så då rullar man in då som någon sorts muterad köttbulle. Och man så här, nu börjar livet. Och så sprutar man då sig full med injektioner och sådär och opererar sig. Och så ser man vanlig ut sen igen.
Så börjar man med Svenska Hylles musikquiz och så postar man det.
Så får man meddelande av Jakob. Inte skulle du ha lite pengar till lån?
Självklart, kompis. Här är min mobile pay.